Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det är sommar och i luften sprider sig festivalstämningen i Helsingborg. Ungdomar möts upp vid knutpunkten och vandrar glada runt på gatorna i centrum. Någon har hällt tvättmedel i fontänen till den stora trappan vid Kärnanparken. Skummet flyter ner för trapporna och bubblorna följer med vinden i cirklar bland de stora kastanjeträden. Det är en magisk stämning i luften. Kvällen kommer, men du bestämmer dig för att gå hem tidigt. Imorgon är en arbetsdag och du vill inte vara trött. Men du kommer aldrig till jobbet dagen efter. Istället finner din mamma dig död i din egen lägenhet. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
Och mitt namn är Nathalie Sejov.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på 28-åriga Ulrika Åkesson den 27 juli 2001 i Helsingborg. Ett fall som kommer att kallas för ett mysterium av polisen. 2001, året då George W. Bush efterträder Bill Clinton som USAs president och som galna kosjukan bryter ut som en allvarlig epizooti i Storbritannien. Det är året då två flygplan flygs in i World Trade Center i en av de värsta terroristattackerna någonsin mot USA. Och det är året då en ung kvinna stryps till döds i sin egen säng. Det är torsdagen den 27 juli och Helsingborgsfestivalen sträcker sig från Hamntorget i centrum till Gröningen och Fria Bad i norr. 28-åriga Ulrika Åkesson njuter av festivalen men bestämmer sig för att ta en tidig kväll då hon ska upp och jobba dagen efter på klädbutiken i centrala Helsingborg där hon är biträdande butikschef. Ulrika har beskrivits i medierna som en skötsam ung kvinna. Fritiden spenderades tillsammans med vänner eller tillsammans med pojkvännen. Torsdag kväll övergår till natt och slutligen till fredag morgon. Men Ulrika dyker aldrig upp på jobbet och kollegorna blir genast oroliga. När de inte får tag på henne, vare sig på hemtelefonen eller mobiltelefonen, ringer de till slut istället hem till hennes föräldrar. Det är Ulrikas mamma som svarar i telefonen. Det är tidig fredags förmiddag. Och hon blir både förvånad och orolig när hon får samtalet. Ulrika skulle ha öppnat butiken på morgonen och det var inte likt henne att inte hålla tiderna på det här viset. Ulrikas mamma försöker då själv att ringa dottern, men inte heller hon får något svar på sina samtal. Mamman bestämmer sig då för att ta sig hem till Ulrika. Hon tar extra nycklarna till dotterns lägenhet och lämnar hemmet med oro i magen. Hon skyndar gatan fram, bort till Mellersta Stenbocksgatan 45B, och skyndar in genom porten, tar de två trapporna upp i snabba steg. Hon ringer på, men ingen öppnar. Innan hon själv öppnar dörren till dotterns lägenhet tar hon ett djupt andetag. I lägenheten är det knäpptyst. Hon ropar Ulrikas namn men får inget svar. Synen som sedan ska komma och möta henne ska ingen förälder någonsin behöva mötas av. I sängen ligger Ulrika. Det ser ut som om hon sover. Men när mamman försöker väcka henne känner hon hur kall och stel dotterns kropp är. Ulrika kommer aldrig att vakna igen. Hennes mamma kommer aldrig mer få se henne le, höra henne skratta eller gråta. För Ulrika finns inte mer.
Polis och ambulans tillkallas till platsen och även Ulrikas pappa kommer till lägenheten. Lägenheten undersöks, men vid första anblick verkar ingenting direkt konstigt. Polisen utgår från i första skedet att inget brott har begåtts och sjukvårdspersonalen dödförklarar Ulrika på plats. Även läkaren på plats uttalar sig om att det hela rör sig om ett naturligt dödsfall. Att Ulrika på något vis måste ha dött i sömnen. Men hur? Trots läkarens utlåtande så är det någonting som ligger och gnager hos poliserna som var först på plats. Någonting är fel, men de kan inte sätta fingret på vad. Ulrika var så ung, bara 28 år gammal. Hur dör en 28-årig kvinna bara så där i sömnen? Man bestämmer sig för att göra en obduktion och tar Ulrikas kropp till rättsmedicinska för bedömning. Ett beslut som skulle visa sig vara avgörande. Det skulle nämligen visa sig att det fanns uppenbara tecken på brott. Någon hade kvävt Ulrika till döds. Men vem? En fråga som än idag jäckar polisen. Utöver tecken på Ulrikas ögon, såsom skadad bindehinna, fann man även skumvätska i luftpassagerna, lungödem samt blödningar. Det var en läkare på platsen och han ansåg att det var ett naturligt dödsfall. Poliserna tyckte att det såg lite konstigt ut, men det är väldigt svårt att gå emot en läkare som är på platsen, sa Börje Sjöholm, kriminalkommissarie och chef för Skånepolisens kalafallgrupp, i en artikel på Expressen.se. Ibland uppkommer blåmärken som uppstår bland annat vid en strypning först senare, vilket också upptäcktes vid obduktionen. Men det skulle nog ha upptäckts tidigare, säger han. I samma artikel kan man också läsa att Leif G.W. Persson är mer brutal i sitt uttalande av felbedömningen som gjordes av läkaren som var först på plats. Därmed är bevisläget i princip kört, förklarade han. Obduktionen har dröjt och under tiden, med tron om att det rört sig om en naturlig död, hade möjliga spår försvunnit. Lägenheten hade nämligen börjat städas ut. Ett antal människor hade dessutom hunnit röra sig på platsen när förundersökningen om mord till slut påbörjades och när man väl spärrade av platsen som mordplats var alldeles för många bevis bortstädade. Polisen började kartlägga Ulrikas liv och med hjälp av vittnesmål från kvällen kunde de få en bild av de sista timmarna innan Ulrika kommit hem till lägenheten. Det fanns ingenting som direkt stod ut, ingen hotbild eller möjliga motiv, och att Ulrika av egen vilja skulle ha släppt in en främling i lägenheten fanns inte på kartan. Det man kunde komma fram till med hjälp av att genomsöka lägenheten var att Ulrika antingen måste ha känt sin mördare och släppt in denna, eller så måste hon ha glömt att låsa ytterdörren, eller så hade gärningsmannen en egen nyckel. Det fanns inga som helst tecken på inbrott. Under förhör med Ulrikas mamma så kunde hon heller inte minnas säkert om dörren till lägenheten varit låst eller inte. Hade hon låst upp dörren eller hade hon bara öppnat den och gått in? Hennes första tanke var att hon måste ha låst upp, men minnet sviker och hon blir allt mer tveksam. Hon var orolig, stressad och rädd, och efter ett trauma som detta påverkas minnet. Ulrikas pojkvän förhördes men avskrev snabbt. Han hade befunnit sig flera mil från platsen vid mordnatten. Nu stod polisen med en lägenhet som flertalet personer hade rört sig i och inga direkta spår att utgå ifrån. Det man vet är att Ulrika ska ha pratat i telefon med sin syster när hon kom hem. Ett ganska långt samtal, och systern uppfattade som att Ulrika vid tidpunkten varit ensam i lägenheten. Detta gör att man drar slutsatsen att mördaren måste ha dykt upp relativt sent på kvällen. Kanske låg Ulrika och sov när hennes gärningsman gav sig på henne. Kanske vaknade hon först när denne satte sina händer mot hennes hals. Det kan ju ha varit någon som tagits in där. Någon som inte känner till och som hon inte kände, säger Börje Sjöholm i en artikel på Expressen.se. Leif G.W. Persson har intresserat sig för fallet och i ett avsnitt i Veckans brott på SVT genomfördes en rekonstruktion av brottsplatsen. I tv-studion byggde man upp en kopia av Ulrikas säng, men inte heller här kom man någonstans i fallet.
Ja du Nathalie, polisen har ju främst fem stycken frågor som de fokuserar på och vill ha svar på. Mm. Och i en artikel på Expressen så har de listat de här fem frågorna och jag tänkte helt enkelt att vi skulle gå igenom dem.
Mm.
Och fråga nummer ett handlar om vilka personer som hade nycklarna till Ulrika Åkessons lägenhet.
Mm.
Och polisen har spårat fyra olika nycklar och vet vem som har haft de här nycklarna. Men sen finns det ju faktiskt en risk att det finns ännu fler personer som har kunnat haft tillgång till de här nycklarna, men som polisen då inte kunnat spåra. Och i den här artikeln i Expressen så uttrycker sig Börje Sjöholm, som är polischef i det här ärendet, att låskolven inte har bytts ut när det har flyttat in nya hyresgäster. Och det här gör det ju problematiskt, för att det betyder ju att det kan finnas extra nycklar kopierade lite här och var som man helt enkelt inte kan spåra.
Ja, och det tänkte jag, det måste vara rätt så vanligt, för att det är inte jätteofta man byter själva låset. Och det tänker man inte på när man flyttar in i en lägenhet att det har bott massa andra innan. Som eventuellt har kunnat kopiera upp nycklar och liknande. Det är ändå någonting som slog mig när jag läste det här, att det är ganska otrygg tanke.
Ja, och det är väl därför många hyresvärdar har gjort så nu för tiden i alla fall, att nycklar inte går att kopiera utan att man lämnar in sin nyckel till själva hyresvärden som kopierar det. Så att de har koll på antal nycklar som är ute. Mm. Men så har det ju inte alltid varit.
Ja, men jag vet ju själv att går man till Möllan här i Malmö så kan man kopiera vad man vill. De begär inte om några dokument eller liknande. Så det finns nog mycket nycklar i omlopp som inte hyresvärdar vet om.
Mm. Nu känns det ännu bättre att jag har en låskedja på dörren faktiskt.
Ja, usch, man vill inte tänka på sånt här. Men ja, det är ju verkligen något som skulle kunna ha hänt. Att någon som inte Ulrika visste om hade nyckel till lägenheten som inte heller hyresvärden visste om.
Nej, men precis. Det är en ganska obehaglig tanke tycker jag. Och polisen har faktiskt kontrollerat tidigare personer som har hyrt Ulrikas lägenhet innan henne. Och ingen av de här personerna är med i utredningen. Ingen av dem har varit misstänkta. Men som sagt, man vet ju inte vem som har kopierat nycklar hit och dit och var de har landat sen. Så mycket handlar ju om det här liksom, kring hur mördaren tog sig in. Vilket leder oss in på nästa fråga som polisen ställer sig.
Ja, det är ju det här med lägenhetsdörren. Huruvida den var låst eller olåst. Polisen kan ju inte vara 100% säker på om den har varit låst eller olåst, för Ulrika Åkessons mamma, som var den som först kom in i lägenheten, hon var ju inte helt säker på om den var låst eller ej. Och sen så är det ju också så, oavsett om hon skulle komma ihåg och skulle veta, så är det ju så att det är ju bara hennes minnesbild. Man måste ju vara helt säker för att kunna dra en slutsats som när man gör en utredning. Börje Sjöholm har uttryckt sig så här i artikeln i Expressen. När mamman kommer dit så öppnar hon med nyckel, men i det stressade tillståndet när hon är orolig för sin dotter och sen finner henne död kan minnesbilder vara oklara. Om du sticker in en nyckel i en dörr och sen vrider kan det ju vara så att du först låser och sen öppnar, det vet du inte. Man tror sig ha gjort på ett visst sätt, men man kan aldrig med absolut säkerhet rekonstruera i efterhand. Och det har ju en poäng i att hon kan ju ha låst när hon satt i nyckeln och så låst upp igen. Att det går fort och man är orolig. Hon hade försökt få tag i Ulrika men inte få tag i henne. Så hon var nog ganska stressad i det ögonblicket.
Ja, jag tänker bara hur många gånger man står och undrar. Men gud, låste jag bilen fast man precis blippar den? Alltså, det är ju såna här grejer som går på något vis på autopilot i vardagen. Och är man då dessutom stressad och orolig så blir det ännu svårare att med säkerhet minnas exakt varenda steg man genomförde.
Och ja, det är ju också, det finns ingen som man kan säga någonting om hon var bra på att låsa dörren efter sig. Jag vet att liksom, det finns ganska många. Jag är en sån person som alltid låser min dörr. Bara alltid, och det är också, jag är uppväxt i Malmö, storstad, så har det alltid varit liksom i mitt familjehem också, att man alltid låser dörren, även om man bara snabbt ska vara hemma en kort stund och sen ut igen och liknande. Man låser alltid dörren efter sig.
Jag låser ju dörren bara jag ska ner med soporna liksom. Det är så himla inlärt, men jag har jag har vänner som kan sova med dörren olåst en hel natt. Så att det är väldigt olika hur man är.
Ja, precis. Och det är det jag menar. Det är så olika. Och sen också vet jag många som jag vet som är uppväxta på landet. De tycker nästan jag är lite rolig som låser dörren. Bara, men varför låser du hela tiden? När jag är hemma hos dem. För att det sitter så... Vem är det som har låst dörren? Gud vad störigt. Så är det alltid jag. Jag gör alltid det när jag kommer hem till någon. Så det är väldigt olika. Många som bor i hus också har ju ofta öppen dörr.
Och sen också det här, vi vet ju inte, Ulrika var ju ändå på Helsingborgsfestivalen. Hon kanske hade druckit lite, vi vet inte. Då kanske man också kanske kan glömma att låsa dörren.
Även om man brukar göra det.
Precis, och det är ju här vi kommer in på den tredje frågan. Huruvida Ulrika låste dörren eller inte efter hon kom hem. För att det går inte att utesluta att dörren faktiskt kan ha varit olåst. Och det är så lätt att säga att ja, hon låste alltid dörren. Precis som du och jag säger att ja, men vi låser alltid dörren. Men rent krasst så finns det ingen garanti för att just den här kvällen var dörren låst. Och det här säger också Börje Sjöholm att vi vet inte om hon gjorde det eller inte. Det går liksom inte och vi kan inte få fram den informationen. För den enda som vet om huruvida man låst eller inte, det var ju Rika själv.
Mm. Jag tänker att det är ändå någonting som utvecklas ganska mycket sedan dess. Alltså att många har så elektroniska lås idag. Det är allt vanligare i nyare hus. Och då hade man i alla fall vetat. För då registreras ju alla varje gång en dörr låses upp eller öppnas och så. Sen är det här om Ulrika Åkesson var ensam när hon gick hem. Kan det vara så att hon hade med sig någon, en bekant eller vän eller liknande? Polisen har så långt det är möjligt undersökt om hon var ensam eller om hon hade sällskap med någon till bostaden. Och där säger Börje Sjöholm att de har försökt kartlägga den vägen så långt de kan. Och att det finns inget som tyder på att hon skulle haft någon med sig hem då. Jag tänker på det här med att hon pratade med sin syster. Att det kan ju varit någon hemma hos henne då. Men då hade det ju varit konstigt att Ulrika kanske inte nämnde det. Eller att det inte upptäcktes.
Eller att man har en gäst när man går iväg och pratar ett jättelångt samtal. Det känns inte heller helt naturligt.
Nej, det skulle kunna vara så, men det känns som att det snarare lutar åt att hon inte hade någon hos sig i alla fall när hon kom hem. Men sen kan ju någon ha kommit i efterhand.
Ja, och den femte och sista frågan som listas i Expressen är huruvida Ulrika Åkesson möjligen hade en hemlig bekant som hennes vänner och familj inte visste om. Att mördaren helt enkelt skulle kunna vara någon som är helt okänd för hennes anhöriga. Polisen tror inte på det här spåret och Börje Sjöholm uttrycker sig så här i Expressen. Det skulle kunna vara så, men det känns väldigt långsökt. Det här är mycket förbryllande. Det är väldigt långsökt att hon skulle ha haft en bekant som ingen i hennes bekantskapskrets skulle ha känt till. Ja, och absolut, man kan ha ett privatliv som man inte delar med sig till någon, men det är fortfarande alla de olika faktorerna då med varför skulle den här bekanta ha varit med henne hem. Hon skulle upp tidigt till jobbet dagen efter, hon pratar i ett långt, långt samtal med sin syster som inte märker att någon är där. Det känns lite orimligt. Ja, absolut kan mördaren ha varit en bekant som ingen visste om, men som kanske inte var så nära Ulrika.
Ja, det här är också ganska tidigt, tänker jag, på 2000-talet. Så att det är heller inte som idag att man kanske går in i en dating-app och får en snabb kontakt med någon som man bestämmer träff med samma kväll. Liksom. Det beteendet var ju inte vanligt på den tiden. Även om internet fanns så var det inte lika vanligt som idag. Annars hade ju det såklart varit intressant att undersöka om hon kan ha chattat med någon eller liksom bestämt träff med någon sent på kvällen.
Men då känns det som att det borde ha funnits någon form av spår om hon hade haft en dator eller så. Det var inte så att man hade appar på telefonen, Facebook och så som vi har idag.
Nej, precis. Det är det jag menar.
Nej. Det som verkligen fastnar hos mig i det här är ju just den här känslan av att man inte vet vem som har tillgång till ens till nycklar som faktiskt leder till ens lås.
Ja, man blir sugen på att byta ut sitt lås.
Ja, det blir man.
Ja, och att det är kanske någonting man borde göra när man flyttar in i en ny lägenhet. Bara av rent säkerhetsskäl.
Och det är fruktansvärt att det ska vara så. Och det här mordet har ju kallats för det perfekta mordet, men det finns ju inget perfekt mord, så vi hoppas att man någon gång får svar. Det är så himla mycket som inte stämmer i det här fallet, så himla mycket frågetecken. Och jag tycker också att det är sorgligt att man, ja men någonstans hade man utgått från att det var ett brott redan från start och inte börjat städa lägenheten, då hade man kanske fått fram mer information.
Det är väldigt synd att det blev så.
Och man förstår ju också poliserna som, ja, men de utgår från det rättsläkaren säger på plats. Och läkaren på plats utgår ifrån det första de ser. Och de här skadorna på kroppen kan också uppkomma ganska många timmar efter mordet har utförts. Så det är inte ens säkert att det har synts på platsen. Men det är en väldigt, väldigt sorglig omständighet.
Det är det verkligen.
Och, men det vi vet är ju att det är ingen som har brutit sig in. Antingen har det varit olåst, antingen har någon blivit insläppt eller så har någon haft nyckel.
Det är de tre alternativen helt enkelt.
Men jag tänkte att vi skulle fortsätta berätta lite kring de spår man faktiskt har lyckats säkra i Ulrikas lägenhet.
Det finns en misstänkt person i fallet om Ulrika. Redan 2001 var den här personen någon som polisen hade span på. Det var en man som var gift och som tidigare hade haft ett kärleksförhållande med Ulrika. Man spenderade ett helt år med att kartlägga mannens liv för att försöka hitta avvikelser i hans vardag, och hans personprofil stämde in på den gärningsmannaprofil som polisen tagit fram. Ett år efter mordet, sommaren 2002, tog polisen till slut in mannen på förhör med förhoppningen om att han skulle råka avslöja någonting av värde, kanske försäga sig. Det är viktigt att poängtera att bristen på teknisk bevisning var ett stort problem för de utredande poliserna, och man hade inte samma teknik då som man har nu. Mannen själv presenterade ett alibi för mordnatten, och då man inte hade några direkta tekniska bevis så fick man släppa honom. Men han fortsatte förbli misstänkt i utredningen. Även om man i dåläget saknade teknisk bevisning så hade man, när man gick igenom lägenheten, arkiverat och förvarat det material som det möjligen kunde finnas DNA på. I dåläget för lite DNA, men som vi alla vet så har DNA-tekniken utvecklats något radikalt på 20 år. Det var först år 2009 som man återupptog utredningen om mordet på Ulrika. Den förfinade DNA-tekniken gjorde faktiskt att man kunde säkra ett DNA-spår som hade en spårbar profil, vilket resulterade i att man nu kunde avföra den tidigare misstänkte mannen helt och hållet från fallet. I samband med att man öppnade upp fallet igen blev det också ett stort mediepådrag, vilket i sin tur ledde till att polisen fick in hela 10 nya tips. Ett av tipsen var extra intressant då det visade sig att det fanns en person som hade haft tillgång till huvudnyckeln och på så vis också haft möjligheten att ta sig in hos Ulrika utan att lämna några spår på inbrott. Det var den 24 november 2009 som man tog in mannen på förhör, och i samband med detta topsade man även honom för att samla in DNA. Men DNA-proverna matchade inte med det DNA-spår som återfunnits på mordplatsen, och mannen avfärdades från misstanke i maj 2010.
Utredarna i Kalla fallgruppen är ändå hoppfulla. Det finns ett DNA-spår från lägenheten, och med hjälp av nya tips som leder till att man kan topsa rätt person finns chansen att man kan fånga Ulrikas mördare. DNA-spåret finns idag inlagt i polisens ständigt växande DNA-register, och i en artikel i Expressen uttrycker sig Börje Sjöholm så här: det kan bli en träff när som helst. Det kan identifiera en misstänkt, men sen måste man också utreda hur det biologiska spåret hamnat där, säger Börje Sjöholm i samma artikel. Vet du någonting om mordet på Ulrika eller har tips kring det? Kontakta polisen på 114 14. Ett stort tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.